Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens predikotext på reformationssöndagen. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Johannes i det 8:e kapitlet och från den 31:a versen. Jesus sade: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Amen. Herre, helg oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Ja, idag firar vi reformationssöndagen därför att Martin Luther den 31 oktober 1517 spikade upp sina 95 teser mot avlaten. Varför firar vi minnet av den lutherska reformationen? Är inte de frågor som man diskuterade för 500 år sedan helt passerade nu? Varför kallar vi oss lutheraner och luthersk kyrka? En del av dem som har lärt känna vår tro har ju märkt att vi motiverar vår tro med bibelordet och ingenting annat. Hade inte räckt med att kalla oss Kristi kyrka, Kristi församling, de bibeltroende eller något sånt. Jag tänkte försöka att idag svara på de frågorna i fyra led. Vad lärde motståndarna på Luthers tid? Vad lärde Luther? Vad lärs ut i kristenheten idag? Och vad tror vi idag? Reformation betyder att förändra till sin ursprungliga gestalt. Ja, i Svenska Akademins ordbok så har man till med som synonym ordet reparera. Mycket har hänt sedan Kristus sände ut sina apostlar att förkunna evangelium för hela världen. Det har gått 1500 år från Jesu tid fram till reformationen. Lärjungarna skulle vittna om Kristi försoning och bjuda människor till Guds rike, till gemenskapen med frälsaren. Men under medeltiden så förändrades och förvandlades kyrkan till en sorts frälsningsinstitution. Det är en själ som brottades med sin synd och med sin skuld. Tanken på att Gud var vred för syndens skull, han hänvisades till sin egen botkamp. Och den romerska kyrkan som leddes av påven försåg människan med en hel rad redskap för att finna vägen tillbaka till Gud. Det kunde handla om att man skulle be ett visst antal Fader vår, att man skulle be ett visst antal Ave Maria på radband, att man skulle gå i kloster och bli munk eller nunna, att man skulle besöka en reliksamling, göra en pilgrimsresa till en helig plats. Och kanske att man skulle bevista så många mässor som möjligt för att kunna vara i närheten av mässoffret. Den romerska kyrkan ansåg sig ha frälsningen som en sluten tillgång. Och prästerskapet var som en sorts försäljare som portionerade ut frälsningen till folket. I stort sett så var det bara prästerna som kunde läsa Bibeln, för den var skriven och fanns bara i latin, på latin. Och hela gudstjänsten var i Västeuropa på latin. Mitt i detta mörker så trädde munken Martin Luther fram och hävdade att frälsningen är av nåd alena. Frälsningen är ingenting som vi kan eller ska tro att vi kan tillkämpa oss. Frälsningen är vad Kristus gjorde på korset. På sitt kors så gjorde Kristus precis det Gud kräver att du och jag ska göra. Han sonade synden en gång för alla. Och i ljuset av Kristi försoning är Gud inte längre en vred Gud, utan en nådig Gud. Luther, han hade varit rädd för Gud, liksom så många människor är det idag. Men när han förstod innebörden i orden rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro, då upptäckte han en nådig Gud. En Gud som förlåter synd för Kristi skull och som låter oss bli rättfärdiga genom tron alena utan gärningar. Frälst av nåd alena för Kristi skull. Det är inte en teori. Det är livskraften i en glad bekännelse som skänker glädje i alla hjärtan som tror och tar emot nådens budskap. Samma glada budskap som Paulus gav när han sa: ty av nåden är ni frälsta genom tro. Och det är inte av er själva, Guds gåva är det, för att ingen ska berömma sig. Eller på ett annat ställe: det är ett ord att lita på, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Här finns inga om och men. Här finns inga villkor och krav. Kom, ty allt är redo. Hur ser det ut idag? Har inte den romerska kyrkan ändrat sig? Tror inte alla kyrkor att frälsningen är av nåd alena? Ja, den frågan är inte så enkel att besvara. För det första så ska vi säga att den romerska kyrkan på Luthers tid också talade väldigt mycket om nåd, om Guds nåd. Men det var en nåd som man skulle samverka med. I frälsningen så var människan paroxe med Gud, skulle man kunna säga. Människan skulle ge sitt samtycke och så skulle Guds nåd hjälpa till. Men är det inte så? Är det så? Kunde den slagne mannen som var på väg till Jeriko, kunde han samverka med den barmhärtige samariten när han blev upplyft på åsnan? Kunde det bortsprungna fåret ge herden lite ledning? Här är jag. Kan den döda som uppväcks till liv samverka med skaparen? Är det så? Gud säger genom aposteln Paulus: jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot. Och jag vill förbarma mig över den som jag vill förbarma mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. På samma sätt så sjunger vi ju i Luthersalmen: mitt goda verk ej hjälpte mig att bli till nåder tagen. Nej, frälsningen handlar om att vila i förtrösten på att Gud är nådig för Kristi skull. Ingenting annat. Nåden alena och tron alena. Och den romerska kyrkans nådelära har inte förändrats särskilt mycket. Somliga och så kommer ju somliga protestantiska kyrkor mot oss lutheraner med den invändningen Men titta på er lutheraner då. Ni har ju samma gudstjänstordning nästan. Samma kyrkliga skrud. Ni har korstecken och ni har krucifix. Precis som den romerska kyrkan. Men för oss är inte yttre saker särskilt viktiga överhuvudtaget. Vi använder dem inte för att vi måste, utan för att vi är fria att göra det. Och det tragiska är ju att dessa så kallade fria evangeliska eller evangelikala eller reformerta kyrkor har mer gemensamt med Rom än vad de själva anar. När de har ju faktiskt ungefär samma nådelära som reformationen var en protest mot. Jag ska ge några exempel på det. Genom pietismen så kom lite surdeg in i svensk kristenhet. Ni kanske har sett den gamla svenska psalmboken, 1937 års psalmbok. I den kunde man sjunga: stå fast vid Herrens bud, gör väl, gör rätt i döden, det övriga gör Gud. Människan och Gud hjälps åt. Och den gamla väckelsepredikanten Lars Lindrot, han har också bidragit till svenska psalmboken. Och vad sjunger han? Jo, han sjunger så här: ingen hinner fram till den eviga ron, som sig ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron, varpå vår salighet hänger. Porten kallas trång och vägen heter smal. Hela Herrens nåd är ställd ut i ditt val. Men här gäller det att tränga. Jag tränger sig fram, annars är himlen förlorad. Eller känner ni igen den här av Emil Gustafsson? Mer än frikyrkosalm. Ett stilla barnahjärta, man får det hur som helst. Det går det utan smärta att bli så genomfrälst. Det kostar tåreströmmar. Förrän jag helgas så att alla mina drömmar i Jesu ande gå. Och det låter ju så fromt och så fint. Precis så fromt som påvens kyrka vill ha det i sin nådelära. Det kostar att bli frälst. Det kostar lydnad. Det kostar ansträngning. Ja, visst kostar det. Men den kostnaden har ju Kristus betalt på korset. Eller hur? Och mot detta vänder sig Luther. Och mot detta vänder sig den lutherska kyrkan idag. Vi bekänner med aposteln Paulus: om det var av nåd. Romarbrevet 11:6. Om det var av nåd, så var det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Eller Romarbrevet 3:27. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Vi föreskriver den fattige syndaren ingen botkamp, inga tåreströmmar eller gör väl, gör rätt i döden. Vi vill bjuda syndare, fattiga syndare som hungrar och törstar under skulden och synden, vi vill bjuda dem med uppenbarelsebokens ord. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det må säga kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta livets vatten för intet. För intet. Men är inte frälsningen människans avgörelse? Att man tar ett beslut? Att man säger sitt ja? Står det inte i Bibeln att man ska ge sitt hjärta till Jesus? Nej, det står ingenstans i Bibeln att man ska ge sitt hjärta till Jesus. Ingenstans. Men det står att Jesus utgav sig själv för oss. Att Jesus gav sitt liv för oss. Det står det. Gud säger genom aposteln Paulus: Kristus älskade er och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer. Att tro är inte att visa upp någonting för Gud. Det är att förtrösta på att det Kristus har gjort är tillräckligt. Han har gjort allt väl inför Gud. Det är faktiskt så att en av kristenhetens mest bortglömda läror är läran om frälsningen av nåd alena. Det är tragiskt, eftersom detta är ju den viktigaste läran som vi har i vår kristna tro. När Luther började predika det fria evangeliet, så försökte man stoppa denna besvärliga man med en öppen debatt. Problemet var att man inte lyckades, eftersom Luther hade ju bibelordet på sin sida. När man vid riksdagen i Worms 1521 begärde att han skulle ta tillbaka allt vad han hade skrivit, så svarade han så här: om jag ej genom Guds eget ord eller klara och tydliga grunder kan överbevisas, så varken kan eller vill jag återkalla eller korrigera ett enda ord. Ty det är inte tillrådligt att handla mot sitt samvete, utan skadligt och farligt. Gud hjälper mig. Amen. När romarna inte lyckades vinna tillbaka Luther med bibelordet, så hänvisar man till påvens auktoritet. Det var, menade man, kyrkan och påven som stod över Guds ord och dikterade läran. Men det kunde inte Luther acceptera. Skriften alena är grunden för den kristna trosläran. Precis som aposteln Paulus sa i första Korintierbrevets fjärde kapitel och den sjätte versen. Där står det så här: ni ska lära er den regeln när det gäller oss, att inte gå utöver vad skriften säger. Skriften, inte utöver vad skriften säger. Skriften alena. Man får inte upphöja någonting, ingenting, över Guds ord. Inga kyrkomöten eller påvar. Inget som man kallar ande eller tradition. Inget förnuft. Och inget känslorus. Luther var tydlig på den punkten. Och han är så härligt ödmjuk, för han inkluderar sig själv i de här orden. Lyssna här. Han säger så här: skriften är drottningen. Hon ska härska och henne ska alla underdånigt lyda. Icke hennes lärare eller domare, utan hennes enkla vittnen, lärjungar och bekännare måste alla vara. Antingen det nu är påven eller Luther eller Augustinus eller Paulus eller en ängel från himlen. Och i kyrkan får ingen annan lära förkunnas eller åhöras än Guds rena ord. Hur är det idag? Ja, påven blev vid andra Vatikankonciliet, det sista stora kyrkomötet som romerska kyrkan hade, förklarad som kyrkans huvud och ofelbar auktoritet. En lära som upprepas i den katolska katekesen som utgavs under 1990-talet. Hur är det i den svenska kristenheten idag? På Luthers tid så betyder traditionen mycket. Men det var ingen romersk katolik som ifrågasatte Bibelns auktoritet och ofelbarhet. Däremot så ansåg man ju att Bibeln skulle kompletteras med utläggningar av kyrkomöter, kyrkofäder och påven. Men hur ska läran om skriften alena kunna upprätthållas i en kristenhet som inte ens tror att skriften är Guds ord? Inom Svenska kyrkan och inom de flesta frikyrkliga pastorsseminarierna så är den allmänna uppfattningen att Bibeln innehåller en massa historiska fel. Man kan inte acceptera den gudsbild som ges i Gamla testamentet av en Gud som straffar folken med krig. Man tror inte på Bibelns lära om sex dagars skapelse, utan man tror mer på utvecklingsläran. Man säger att Paulus, han var ju präglad av sin samtid när han säger att kvinnan ska underordna sig. Och bland liberala kristna så är det inte skriften alena som styr, utan det är förnuftet som satt som domare över bibelordet. Och det är förnuftet som man anser är fri att rensa bort det som inte passat. Man har satt förnuftet över skriften istället, som en påve. Det finns fortfarande en hel rad med evangelikala grupper som ännu bekänner sig till Bibelns grundläggande läror, och till och med bekänner sig till Bibeln som Guds ofelbara ord. Men inte heller här är det skriften alena som styr. Jag ska ge ett exempel. När vi säger att vi tror på vad Kristus säger, när han om nattvardens bröd och vin säger att det är hans kropp och blod, då svarar man ofta: men inte kan ni väl ta det så bokstavligt? Man kan inte äta Jesus som en kannibal. Varför säger man så? Jo, därför att det är förnuftet och känslan som sorterar ut, som man anser ska sortera ut det som är anstötligt och det som inte är klart och tydligt, trots att texten klart och tydligt säger så. Ja, Paulus, vad säger han om nattvarden när han ska förklara nattvarden? Säger Paulus att det är bara en symbol, det är bara bilder? Vad säger han? Han säger: välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte en gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Och när vi säger att vi tror bokstavligen det Ananias säger till Paulus om dopet: stå upp dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder, så svarar man: inte kan väl dopvatten frälsa? Inte kan väl dopvatten ge syndernas förlåtelse? Men det är ju precis det vad Petrus säger att dopets vatten gör. Skriften säger i 1 Petrus 3 och 21: så frälsar dopet nu också er. Det står ju så bokstavligen. Och när vi säger att det är viktigt att också barn får del av dopets nåd, eftersom vi är födda i synd, så svarar man: men inte kan väl en liten oskyldig liten bebis ha synd? Hemska tanke. Men vad säger skriften? Vad säger Bibeln? Ja, David svarar: se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv. Skriften säger: hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller av någon av kvinna född vara ren? Dopet förenar oss verkligen med Kristi försoning på korset. Det är därför dopet är så viktigt. Ingenstans i Bibeln står det att dopet bara är en symbol, en lydnadshandling eller ett vittnesbörd om tro. Så ser vi att även om man bekänner Bibeln som auktoritet, så sätter man förnuftet över Bibeln och låter det få rensa bort det som klara bibelord anger, precis som påven gör. Reformationen ställer upp tre viktiga principer för varje kristen: nåden alena, tron alena och skriften alena. Vi kan se att det är så mycket som kallas bibliskt och kristet idag som inte är varken bibliskt eller kristet. Att säga att man är lutheran. Varför behöver man säga att man är lutheran? Att säga att man är lutheran, det är detsamma som att säga att man bekänner sig till skriften alena. Jag tror på allt Guds ord, även om jag inte förstår allting. Jag tror det. Och då frånkänner man förnuftet, känslan och traditionen, all inbillad andlighet, rätten att få uttala sig om läran. Har Gud sagt att något är så, då är det så, vare sig jag förstår det eller ej, eller kan förklara det eller ej. Och det var ju detta som Luther hjälpte kyrkan att förstå. Och det är därför vi vill fira reformationsdagen. De frågorna som reformationen bekände är fortfarande brinnande aktuella. Och det enda sättet att finna tillbaka till den kyrka som Luther sökte reformera eller reparera, det är att göra som Kristus säger i dagens text. Och säger han: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska då förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du för våra fäder åter tände upp ljuset av ditt evangelium och gav dina tjänare nåd att frimodigt bekänna din sanning. Vi tackar dig också för att du hittills har låtit oss behålla ditt rena och klara ord, fastän vi för vår otacksamhets skull hade förtjänat att mista det. Vi ber dig, låt ditt evangelium bevaras oförvanskat åt våra efterkommande, och avvärj all villfarelse, förhindra allt missbruk av ditt evangelium till falsk frihet. Ge ditt ords tjänare nu och i framtiden samma mod och vishet som du gav åt de första bekännarna, och låt din kyrka allt mer enas i sanningen och kärleken. Ditt heliga namn till pris och ära. Amen.